When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vi har ett samarbete med Smålandsgran.
Precis, och du har ju fått din vackra utomhusgran och jag har fått min också, så den ska vi klä här hem nu. Jag har även fått alla fina kulor, julkulor och glitter och doftljus från Smålandsgran och By Benson, som vår kompis då har även ett litet inredningsföretag. Så man kan liksom få allt i ett när man går in på Smålandsgran.
Redan när hon satte igång det här, hon var ju först bland hemkörarna. Mm. Nu i coronatider så har ju liksom alla hakat på det här. Men Anna var baske mig först med att förstå det extremt jobbiga i att gå och handla en julgran. Det kan ju vara mysigt liksom att gå till någon sån där julgransförsäljare, men sen ska du hem med skiten. Mm. Gärna med ett par barn på släptåg, och granar väger ju inte lite liksom. Och jag vet inte hur många, jag har haft sönder en barnvagn, två pulkor, när jag ska försöka släpa hem granar. För barnen vill gärna ha stora, mäktiga granar också.
Mamma med.
Som är extremt tunga. Mm. Och sen ska man ha upp den här jäken, och så ska man då få upp den i en gammal julgransfot som man har ärvt av sin gamla farmor, som inte står stadigt. Det har varit ett litet jäkla helskotta varje år att få den där granen på plats. Tills smålandsgran.se dök upp och gjorde livet så mycket enklare för oss. De levererar nämligen granen raka spåret till din ytterdörr. På ett väldigt coronasäkert sätt förstås. Gå in på smålandsgran.se. De har ju alltså alla tänkbara former, shaper, höjder, bredder på granar. Både kungsgranar, såna här Disneygranar som vi kallar dem för, som inte barrar. Och vanliga klassiska hederliga rödgranar. Och det bästa av allt, allt är ekologiskt.
Sen när du är klar och har firat jul och det enda du vill är faktiskt att granen ska försvinna, för du är trött på julen, då kommer Smålandsgran mot en, såklart en liten peng, och hämtar din gran och ser till att den hamnar på en ekokyrkogård.
Använd koden Ann och Sanna så får ni 100 kronor i rabatt på ett helt köp.
God jul!
Hej och välkomna till Inte din morsa. Jul.
En mycket harmonisk morgon. Jul, jul. Hur är det borta?
Det har varit riktigt kaos här. Det var bara en kaosmorgon. Det var som att jag skulle få betala priset för att jag igår då lyckades optimera min sömn och min fitness Fitbit, min lilla aktivitetsarmbandsklocka, gav mig då en medalj för att jag första gången sedan jag satte på den här klockan lyckades sova då, så att jag fick en extremt hög sömnpoäng med återhämtning.
Mycket bra.
Vaknade upp som en marshmallow både utanpå och inuti, och allt var bara mjukt och härligt och gött, och jag kände att nu kommer jag bli en frisk människa om jag fortsätter på det här spåret med sömn, optimering, återhämtning och så vidare. Men tji fick jag. I natt blev det glada 4:34.
Oj.
Sen, på grund av, jag skyller allt på Queen Elizabeth.
Me too.
Queen Elizabeth. She's destroying my sleep.
Yes, I know, it's Diana.
Balmoral Castle. Jag vill ju för fan bo. Alltså, den här serien är ju ett mästerverk. Det är säkert...
Nej, det är jättetroligt.
Ja, men den är det. Jag började ju kolla på The Crown liksom när den kom. Och sen har det ju kommit då en säsong. Så har jag liksom väntat in den här säsongen för att jag gillar ju att sträckkolla grejer. Och jag älskar att göra det då när Micke är bortrest.
Hela tiden.
Då får jag liksom ta en, då är han borta i 14 dagar. Då kan jag liksom sträckkolla en hel serie, alltså flera säsonger och sådär. Men då hade jag ju detta härliga The Crown-projekt framför mig under det här nu när han var borta. Jag har några avsnitt kvar på den här senaste säsongen. Och det var ju liksom omöjligt att stänga av när klockan började närma sig midnatt. Så jag köttade på till 2. Kollade på Princess D och hennes ätstörningar och hennes sorg. Vilken jävla sinnessjuk situation för en människa att gå från vanlig till kunglig.
Jag bara tänker lite så här, dels det blir så himla tydligt att hon är så otroligt ung och behöver på många, många sätt bekräftelse som vilken 18-19-åring som helst. Men,
hur gammal var hon, inte bara 17 hon träffade honom till och med?
Men 16 var hon första gången när han undrade om hon skulle hänga med hem till Buckingham Palace.
Balmoral.
Hon sa att det är lite svårt och förklara vad jag ska göra där. Men det som jag kan bli så jävla irriterad på i den här i serien, som också var i verkligheten, är dels så blir det ett sånt jävla högt spel att man så här, offrar någon så som de gjorde. De, så här, ja, men, de liksom kastade för fan henne åt hyenorna. Och det som jag tycker ändå är lite märkligt, det är så här, ja, men okej om Queen... Jag menar, om drottningmorden då inte hade fått välja liksom sin egna kärlek och följa sitt hjärtas väg, då kunde man förstå om hon skulle hålla på med sin förbannade pliktkänsla. Men nu när hon själv har fått göra det, så tycker jag att det blir dubbelt svek. Förstår du vad jag menar?
Ja, men det här är också första säsongen. För jag säger bara så här, spoiler alert till alla er som inte har sett den här serien. Men alltså, jag menar, ni vet ju vad den handlar om. Vi får följa drottning Elisabeth av Englands eller av brittiska imperiets då, liv. Den är ju väldigt så här, trogen biografin, får man väl ändå lov att säga. De har ju verkligen bemödat sig om. Men det som är... hon har ju... Vad kan man säga? Jag har fått väldigt varma känslor inför henne. Jag tyckte att hon
jag med.
Är... Att det här är liksom så här, hennes... extrema så här, avhållsamhet från att lägga sig i, interfere with, alltså det enda hon gör, det är ju bara att hon är. Hon gör ingenting, hon tycker ingenting, hon har inga åsikter, hon går liksom, utan hon följer bara så här, traditionen till punkt och pricka. Det är liksom det som hon ser som sitt livsuppgift. Men nu i senaste säsongen så börjar man faktiskt ana en så här, ganska mörk, ganska hemsk sida av henne, tycker jag. Just att det där att så här, bara follow the tradition, och liksom att hon är så jävla verklighetsfrånvänd så att det är obehagligt. Och hur de alla är det, jag tycker också hur det är vidrigt när Diana kommer in och hon då ska, när hennes blivande fiancé så här, pekar på sin morsa och bara nej, du måste ju niga inför drottningen, ditt pucko typ. Ja, men hela den situationen är så jävla makaber att så här, det är flera sådana situationer i den här, att nu har hon blivit så självklar i sin drottningroll att hon liksom tycker att det är oförskämt när folk inte niger åt henne. Och när man inte liksom följer hennes, i början var hon ju väldigt mänsklig på något sätt, men nu har hon ju blivit den här liksom konstiga despoten på något sätt som bara förväntar sig underkastelse.
Mm, mm.
Och det måste jag säga, att hela den här familjen framstår ju helt plötsligt som ett gäng så här puckon. Först ska de vara lite folkliga, också samma sak när Margaret Thatcher är där på något besök på Balmoral och liksom bjuds in i lite så här samkvämsläge där, och inte förstår deras så här, inhemska konstiga etiketter, när de bara sitter och skojar och förlustar sig på det här jävla jaktslottet.
Vidrig stil
och så här gör sig lite lustig över att hon inte har med sig liksom fritidsskor, för det är det man gör när man är på Balmoral, där bara degar man loss och så här rullar runt i dirt. Alltså på riktigt, de gör ju verkligen det där.
Ja, men jag vet, men det där tycker jag också känns väldigt brittiskt, att man ska säga bara lite the bully.
Det är så helt okej att vara, och hela familjen är helt så här, hon klarade inte testet typ. Vissa gillar ju inte Balmoral, de jävlarna har vi typ, de har vi inget till övers för.
Nej.
Alltså så extremt exkluderande och så här inskränkta. Alltså jag gillar ändå att de utvecklade den här säsongen till att få bli det, att man faktiskt kan få tycka lite illa om kärringen också.
Men vi kan ju prata lite om Gillian Anderson. Hon har ju fått både ris och ros faktiskt för sin roll som Margaret Thatcher, just för att det är hela tiden på gränsen till överspel, tycker ju många recensenter, men att man ändå så här sväljer det med hull och hår, för att hon gör det så jävla skickligt. Vad tycker du?
Alltså jag älskar hennes tolkning av henne.
Jag tycker också hon är helt fantastisk.
Hon påminner ju naturligtvis lite om så här The Muppet Show, du vet, de här karikatyrerna som man har sett på Thatcher och liksom. Så hon gör ju liksom någon slags karikatyr själv av henne, men samtidigt så får hon oss liksom alla att förstå vad den här typen av människa på något sätt, alltså, både kan tillföra och dessutom så här. Jag tycker det är sjukt snyggt skildrat. Jag minns den här scenen när Margaret Thatcher kommer in på möte då med drottningen och pratar om fiender. Och då säger Margaret Thatcher liksom så här, för drottningen, i drottningens värld så är det liksom så här ett big no-no, man ska inte ha några fiender, liksom keep your enemy close typ, och liksom att man ska så här, man ska inte skapa några ytor av konflikt som gör att man behöver ha några fiender. Och de är extremt svaga för kritik, hela det här jävla hovet. De är bara så här, gå i sönder så fort någon skriver minsta lilla skit om dem. Medans Margaret Thatcher är bara så, tycker liksom att så här, om man inte har fiender, vem fan är man då? Då är man ju en värdelös person. Då har man inte någonsin varken tyckt någonting eller stått upp för något eller avtäckt en sanning. Eller, klart att man måste ha fiender. Jag gillar att ha fiender, säger hon. Jag älskar det.
Ja, men jag tycker att hela scenen är fantastisk, men det slog mig så otroligt, det blev så tydligt också den här Prince Charles-typen, så här missförstådda som inte har blivit nörsad av sin mamma.
Mm.
Och som kanske haft en pappa som inte varit den liksom smartaste typ kakan i burken, men ändå har liksom fått spela någon form av familjens patriot. Mm. Och jag fick bara så här backflash till när jag var tillsammans med mitt XXX, han är den inte helt genomsnälla mannen. Just den här sättet de liksom nosar till sig en osäkerhet eller ett behov. Och sen liksom trycker de till precis när det liksom tar som mest. Han hade ju sagt till Diana så här, you look a little bit chubby. Och när man är så 18-19 år och någon säger det och en hel värld riktar ögonen mot en, då kan ju det vara startskottet för, ja, men som i det här fallet, bulimi. Men jag kommer ihåg att den här då killen som jag var ihop med, han hade åkt före då. Han jobbade på en affärstidning och de var i Cannes under midsommar. Och jag kom dit, vägde typ 32 kilo. För allting är också så subtilt. Man tänker ju inte på så här, att man bantar någonting. Men det man gör är ju att det finns ju dels ingen fettrik mat hemma. Och sen när man ser sin partner hela tiden ta på ett litet obefintligt fettveck på magen. Och hela tiden vara besatt av sin kropp. Det är inte så att man själv ligger på kammaren och så här, svullar chips. Eller jag gjorde inte det i alla fall. Så kom jag dit i alla fall några dagar senare, och du vet den här stämningen när man kommer dit, att han är så här, inte särskilt välkomnande, utan bara ligger på sitt hotellrum helt slut och bara, vi var uppe till klockan 17:30 typ. Och man bara så här, vibbar av att det är någon tjej där på jobbet som han har en liten flört med, Och man bara känner sig som den liksom sämsta jävla människan i hela världen. Mm. Och jag kommer ihåg på kvällen så här, men då skulle han gå iväg på någon egen grej. Så att jag typ gick iväg med hans två chefer som så här, tyckte jättesyn om mig på någon så här, tillställning. Och han var med den där andra tjejen lite grann. Och bara den där känslan av att man inte vet vad som har hänt. Att man kommer och är som liksom utanförskap. Och att den här personen njuter av att den har makten och att man är i underläge. Du vet, jag hatar den personlighetstypen så jävla mycket.
Ja, men också så här, att han typ, han använder ju henne och straffar henne för någonting som han...
Alltså han, sin mamma
för er som inte har sett så här, han är lack för han får inte gifta sig med Camilla, vad heter hon, Parker Bowles. För hon har varit gift tidigare. Och det går inte kungahuset med på. Utan han måste har gifta sig med en oskuld. Ja, men de har ju en etablerad kärleksrelation. Och hade ju, om det inte hade varit för att föräldrarna liksom, nej, det här går inte med på. Då hade han ju gift sig med henne.
Ja,
och han är ju för fan gift bättre. Med henne nu. Efter Dianas död så fick han ju gifta sig med henne. Och då hade allting blivit så mycket bättre. Framförallt för prinsessan Diana då, som blir ett så här lamm till slakt. Det är ju verkligen så jävla sjukt hur hon så här offras. Att så här, henne kan vi typ använda som slagpåse. Hon är inte med i den här innersta kretsen. Liksom. Ah, nej, men det är hemskt.
Det är helt vedervärdigt. Sen är det klart att i följderna av det här så har ju hon mått skitdåligt och extrem psykisk ohälsa och ätstörningar hit och dit. Och Charles säger att han har försökt hjälpa henne under åren, men hon har vägrat. Men jag vet inte, med den där starten på sitt så här liv som princess så kanske man inte är så himla förlåtande heller. Jag vet inte.
Det är också det att hon är så ung och sen får hon ju den här känslan av att hon så här känner sig dum för att hon liksom har gått med på... Alltså hon blir så hänförd över att få gifta sig med den här prinsen och liksom gå med på det. Och sen så är hon ju så jävla förd bakom ljuset. För hon har ingen aning om att han har en jävla relation med Camilla Parker Bowles. Nej, men vi ska inte spoila för mycket, men se den här serien. Ni som inte har gjort det, ni har liksom världens julgodis framför er.
Jag måste bara ställa en sista fråga. Varför har de inte sex i den här serien? Har det varit en enda kärleksscen?
Ja, det har det. Med Margaret.
Ja, just det, med Margaret.
Alltså, då var det ju hon var ju väldigt crazy bananas där i början. När hon spelades av. Innan rollen togs över av Helena Bonham Carter. Så var ju hon extremt utlevande med den här fotografen. Och det var mycket 60-tal sex. Och mycket kul. Mm. Mycket snask. Mm. Men drottningen har vi ju fått se i underkläder, om man säger så.
Så jävla tråkig klädsel, jag orkar inte.
Fy fan, vilken tråkig. Men det är också väldigt roligt, så här, inte för att man ska diagnostisera personer.
Ja, jag tänkte så för det att vi skulle prata ändå. Om det är som jävla Asperger. Alltså. Oj.
Ja, men det är så mycket Asperger vid henne, eller liksom någon form av autismspektrum. Liksom. För att hon har ju verkligen så här, knappt ett... och just nu att hon ska... Så här, hon börjar förstå att Margaret Thatcher har liksom en kärleksfull relation till sin son framförallt, och som är hennes favoritbarn, och hon inte skäms över att uttrycka sig så heller, men blir liksom helt jävla förkrossad och klarar inte av att sköta rikets business bara för att hennes son har liksom kört vilse i någon jävla öken i något rally. Och då blir liksom drottningen helt så här: aha, borde man typ ha en sån känslomässig relation till sina barn liksom. Och då bjuder hon in var och en av dem på någon liten lunch för att liksom visa sin moderlighet. Alltså det är så stelt och så roligt. Så jävla roligt gestaltat faktiskt.
Mm.
Visst, tänk dig själv. Det är inte utan att man känner igen sig lite grann. Hon har 4 barn. Ja, du har visst 5, men jag har 4. Så ska vi sitta så där när vi är så här 50 plus och bjuder våra barn på lunch och så här... sitta på det här viset. Det är så jävla otänkbart alltså.
Ja, det är ingen som sitter med en typ 3 minuter, kommer aldrig vara det. Man bara, ha!
Du är nog, alltså det finns nog ingen kvinna på jorden som är drottning Elisabeths raka motsats.
Det är nog sant. Men det har varit lite mysigt tycker jag. Så här, nu har vi har inte fått bekräftad corona, men allting tyder på det. Och då ska ju barnen också varit hemma, så de har ju också varit hemma liksom, i 6 dagar. Och det är ganska intressant, apropå, jag tänker på de här dokumentärerna och liknande. Kommer du ihåg de där barnen i New York som typ hölls instängda i så här 15 år? en trea i, liksom, i mitt brinnande New York. Och jag tänkte så här, men gud, vad kan man hitta på så här? Hur fan kan man hålla barn inne så där länge? Men det är lite som allting som du och jag har pratat om förut. Att när man har varit ifrån sina barn i typ så här 3-4 dagar, då behöver man så här ana känslan av hur det var innan man var mamma. Friheten, möjligheten att liksom... man får liksom nosa lite på hur det var innan. Och så tycker jag det var lite här också. Första och andra dagen helt vedervärdigt här hemma. Men då var vi också liksom riktigt dåliga. Men sen typ nu dag 4 och 5. Nu har ju de skapat sitt eget universum här hemma. Och man blir väldigt nära varandra. Men det hände också en väldigt konstig grej igår. Frasse och jag och Bobo låg inne i vår stora säng och Mattias låg i Ossians säng för han skulle försöka sova. Han har sovit så dåligt under den här sjukdomstiden. Då säger Frasse så här, jag går in till pappa. Och så gick han in och la sig hos pappa. Och det har ju aldrig hänt. Nej. Och då min tolkning då att Mattias brukar alltid vara så stressad när han ska till jobbet och möten och dit. Och nu har han inte varit det på samma sätt och då... För Frasse är ju en sån person som kräver någonting av den som han umgås med. Av den människan som han ska liksom visa sin respekt och kärlek. Den människan måste vara intresserad av honom och
vara närvarande.
Och när man inte är det, då blir han liksom irriterad. Och då blir det kanske inte den mest respektfulla liksom inställningen. Men nu då, efter 6 dagars konversens, så gick han dit och la sig. Tyckte jag var väldigt konstigt.
Ja...
Mammas Frassepojke, han låg ett pappigt. Ja, lite konstiga känslor.
Sov han där på natten då?
Ja, och Bobban sov med mig. Och jag märkte mig själv, för Bobban vaknade typ vid 4 och hade så här växtverk. Då tänkte jag så här, tänk om han säger att han vill gå in till pappa. Då kommer jag gå under och ha en övergivna, typ onda, sjuka modern som ligger här. Men han gjorde inte det. Ja, så det var skönt. Men jag måste bara säga att vi har ju varit väldigt trötta och nu har det pågått en vecka och nu mår jag liksom, ja men typ bra igen. Mm. Men när man förlorar smak och doft, det är som att någon drar ner ens själs rullgardin. Igår, vet du, jag kämpade på, snöt mig, testade olika matrader, käkade godis. Liksom jag bara tvingade mig själv, för jag hade läst att man kunde öva då. Man skulle testa 4 olika smaker varje dag och lukta på. Så jag luktade på kanel, peppar, kaffe. Jag bara, jag måste få tillbaka det. Alltså det är panikartat att äta och dricka utan att käka smak.
Men du, det här är ju världens bästa bantningskur. Ja.
Det sa Anita också. Jag bara, jaha, det var det man skulle tänka på. Men man, problemet är att man vill
innan jul, menar jag. Ja, man äter ändå.
Ja, men man vill ändå stoppa i sig någonting. Det är helt vedervärdigt för så här, själen.
Känner du saltsmak?
Jag kände ingenting. Igår gick jag och köpte så här pommes frites och hamburgare till alla glada laxar hemma. Och så tog jag själv lite filmjölk eftersom jag kände ändå ingen smak. Men jag vet ju liksom gen- och minnesbanksmässigt hur det smakar med den där hamburgaren med så här sibylledressing. Men nej. Nothing helped. Nej, verkligen en konstig känsla. Och så fick jag ett DM av Mattias brorsas fru. Hon bara, för mig tog det 2,5 månader innan jag fick tillbaka doft och smak. Jag var såhär, nej. Mm. Nej, men shit. Det kommer jag inte
på. Fan. Det är helt absurt. Om du inte under hela julen kommer kunna känna någon smak.
Ja, men helt meningslöst. Helt meningslöst.
Ja,
du vet, längtan efter, du vet, där, fransk senap, skånsk senap, en liten skinkasluring, en liten Janssons frestelse, så bara. Och blatlivet, det är det jag kallar.
Har ni ändå liksom klarat er hyfsat?
Ja, men det tycker jag. Det som har förvånat mig mest är att det har liksom gått så upp och ner. Man tänker så här, nu känner jag mig superpeppad. Liksom. Nu är jag på gång. Och sen så typ 20 minuter senare så bara, nej men nu måste jag gå och lägga mig. Nu är jag helt jävla sonkad. Det är liksom som att en liten utomkroppslig upplevelse. Och illamående har varit väldigt mycket. And I'm not pregnant.
Are you sure about that?
Väldigt dåligt med sexlivet. Igår så sa Mattias så här, kom du ihåg när prins Charles att han ville vara en tampong i Camilla Parker Bowles vagina? Och så lyssnade The Sun av det. Och bara skåpade ut där över världen. Sen visade att The Sun i under 15 års tid hade avlyssnat typ alla stora kändisar i Storbritannien. Så de fick ju lägga ner hela jävla tabloiden.
Fy fan vad sjukt alltså.
Då sa jag det när jag tyckte lite synd om mig själv igår. Och så här, det finns ingen romans i vårt liv längre. Han bara, men vi har corona. Det spelar ingen roll. Det är ingen romantik. Och så han där, I would like to be a tampon in your
vagina.
Det var Mattias romantiska. Att säga, så mycket älskade han mig.
Vi har ett underbart samarbete med sosbarnbyar.se. En barnrättsorganisation som jobbar för att stötta barn runt om i hela världen. Hur många ställen arbetar de på, Ann?
De finns på plats i över 136 länder. Och du och jag har ju själva rest med och för SOS Barnbyar. Jag har varit i Sydafrika.
Jag har varit i Nepal.
Och jag måste säga att det jag har sett är helt fantastiskt. Och det är just de här barnbyarna som du och jag har besökt. Och det är verkligen helt fantastiskt det jobbet de gör. Men det kanske inte alla vet är att de fokuserar kanske ännu mer just nu på familjestärkande program. Så att de ger då stöd till familjer för att de ska kunna hålla ihop.
Och återförena barn med sina biologiska föräldrar så långt det är möjligt.
Precis.
De gör ett fantastiskt arbete nu i pandemitider och de har ett tema inför julen som jag tycker är så fantastiskt. Och som jag tycker är så spännande också att prata med sina egna barn om självklarheter. Vad är självklart för oss? Och vad är självklart för barn? För mina barn och för dina barn. Men absolut inte självklart för barn runt om i utsatta delar av världen. Alltså att få en julklapp på julaftonsmorgon. Att vakna upp i en renbäddad säng. Att få en kram när man behöver det. Ha mat över dagen och tak över huvudet och en skola att gå till.
Precis.
Tyvärr är det så att pandemin har skickat oss tillbaka liksom 30 år i tiden. Så den extrema fattigdomen har ökat i världen under det här året. Det är verkligen dags att göra någonting åt det. Så jag rekommenderar er att gå in på ssbarnbyar.se. Ge en julgåva. Eller swisha en gåva rätt upp och ner. Till 900-2296.
Precis, och för att knyta an då till temat som vi pratar om, självklarheter. Och jag tycker att det borde vara självklart för alla barn att få växa upp i ett tryggt hem. Nu är det miljontals barn över hela världen som inte gör det. Så att tillsammans med Hemköp så har de en kampanj då att man kan baka pepparkakshem och tagga det i sina sociala medier. Så skänker Hemköp 50 kronor per taggad bild. Så baka loss nu för att fler barn ska få uppleva den här självklarheten att ha ett tryggt hem.
Ja, men förstår ni vilken ultimat insamling det här är? Du bakar, precis som du skulle ha gjort i alla fall, tar en bild på det, hashtagga pepparkakshem, så skänker då Hemköp åt dig, kan man säga, 50 kronor till SOS Barnbyar. Hur bra som helst.
Så bra.
God jul!
God jul!
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, nu måste vi prata om min pappa Köris lite grann.
Vad har hänt med Köris?
Han ska flytta tillbaka till Katrineholm.
Är det slut med hans girlfriend?
De ska ju försöka, men... liksom, nu måste jag säga så här, att min pappa har ju blivit ganska mycket sämre senaste åren. Dels för att han har problem med någon artär som vilken sekund som helst... vara liksom, vad ska jag säga, kan gå av på grund av att han har fått hjärtsvikt och ja.
Har han bråck på aortan?
Precis.
Ja.
Så att han har ju, och så har han problem med foten, så han är väldigt svårt att gå. Så att han har ju mest legat där på Lidde Parad och blivit servad av sin flickvän Rosi då. Men jag tycker att han är liksom, jag måste säga att ja, det finns väl någon Asperger-autismspektra där också. Mixad med ADHD och lite allt möjligt. Men nej, då har han nu bestämt sig för att den 15 januari ska han flytta tillbaka till Katrineholm för att han är uttråkad.
Mm-hmm. Vadå uttråkad på relationen eller uttråkad på livet i coronaöken eller... uttråkad på liksom att vara...
Nej, men lite allt möjligt tror jag är. Att de kanske inte liksom har lite samma intresse. Och så här. Jag bara, men pappa, ingen har samma intresse som du har. Ditt intresse är att käka så här korvasluringar och kolla på olika så här sportprogram 24/7. Vem ska kunna ha det intresset?
Det är svårt att avkräva det om en flickvän i hans ålder, tror jag.
Ja, ja. Så att nu har han då bokat liksom flyttbil och ska då flytta in i lägenheten bredvid den han flyttade ifrån. Alltså trappuppgången bredvid.
Okej, så han hade sagt upp sitt lägenhetskontrakt och nu har han då fått ett nytt. Så pass lätt går det att få en lägenhet i Katrineholm, med andra ord.
Ja.
Good to know. Jag menar, det är inte långt till Katrineholm med tåg till Stockholm.
Men jag vet inte, jag är bara liksom fascinerad angående på det som jag pratade med Amelia Adam om, just det att man inte kan få allt av en och samma person.
Mm.
Och det var väldigt roligt att prata med henne, för hon var så här, men det går ju inte att kräva. Man får liksom, vad är det som gör en lycklig? Ja, det är om någon liksom älskar en och tar hand om en och är lite het att kolla på. Man kan inte kräva att alla ska liksom ha exakt samma intresse och ha exakt samma intellekt och vilja exakt samma grej som mig själv. Men
jag tänker väl också så här med äldre människor. Jag som ändå har en hel del erfarenhet via både hemtjänst och äldreboenden och sådär. Att liksom det som händer med oss ju äldre vi blir, det är ju att så här, för det första, om vi har levt ensamma under en period i livet, vilket ju din pappa har. Mm. Och har man lärt sig bemästra då rädslan för ensamhet, rädslan för att inte klara sig, rädslan för att liksom gå under utan att vara ett vi och sådär. Har man kommit över det, då är det jävligt, alltså då har man ju vunnit en typ av frihet som väldigt få personer då har lärt sig att bemästra. Jag satt och tänkte på det igår, jag pratade med vår kära goa vän Margita som... Liksom så här, om du tittar på dig själv, Ann, hur många månader under ditt vuxna liv har du inte varit i relation?
Väldigt få alltså.
Ja, det gäller mig också. Jag menar, jag hade, mellan Ville och Micke hade jag liksom 8 månader. Och sen kan jag slå mig själv för bröstet att jag liksom levde särbo med Micke och hade väldigt mycket av ett ensamt liv och vi har haft långa uppehåll i vår relation och sådär. Men jag har ju alltid varit helt och hållet ockuperad rent liksom attraktionsmässigt av honom och varit helt säker på något sätt att det ändå är vi.
Mm.
Så att liksom, nej, jag har inte lärt mig bemästra den ensamheten och jag har liksom en handfull vänner som har det. Och de har ju liksom, de har ju väldigt svårt att gå in i relation och jag tror inte det handlar om att de är så här relationsfobisk eller har svårt med relationer och behöver gå i terapi för det, utan jag tror snarare att det handlar om att så här, om du har liksom fått smaka på frihet och att få styra ditt eget liv och vara liksom oberoende, så blir det väl jävligt svårt att helt plötsligt säga, det vet jag att mamma sa, hon bara, men gud, tror du att jag vill bli ihop med någon så här 40-talistgubbe som så här, knappt kan sätta på en diskmaskin eller koka ett ägg liksom. Jag vet ju, det är den typen av män som jag har, att om jag ska gå ner väldigt mycket i åldrarna, för hon levde ju ensam sina sista 15 år i livet. Och det var ju såhär, men gud, ska du inte träffa någon? Hon bara, det räcker för mig att dejta dem några gånger. Sen är jag bara så här, men gud, nej. Jag vill inte gå vidare. Då är det liksom, de har speciella små rutiner och de måste gå och skita på vissa tider för de är dåliga i magen. Men du vet, det är saker som man bara känner sig, nej tack, jag vill inte veta liksom. Jag vill inte liksom ta hand om någon mer. Punkt, slut.
Nej, men jag fattar.
Kan det vara en sån grej, att din pappa också känner så här? Han har haft rätt gött, han kom på det. Men, nej, men gud, jag har klarat mig ganska bra där i Katrineholm själv.
Nej, men jag tror också att det handlar om att han känner ingen. Han har väldigt mycket kompisar, Köris.
Som bor i Katrineholm?
Ja, liksom, han har ju bott där hela sitt liv fram och tillbaka. Så han har ju liksom, det är hovan. Och nu dog i och för sig, han var på begravning här för några dagar sedan. Hans bästa kompis som också var hans chef. Så att, men han, liksom, han har sina rutiner. Han går ner och köper liksom, han går dit och han lämnar in tipset och det är sultan, går han ner och tar en fika. Han gillar liksom, han är en sån jävla rutinmänniska så att det är helt otroligt. Aldrig träffat någon liknande, jag har ju tyvärr inte fått någonting av det. Men jag tror bara...
Och tanta Loran, hon vill inte flytta till honom.
Nej, men jag tror inte ens att han har frågat liksom. Men tanken är väl att de ska försöka hålla ihop på avstånd liksom. Men hon har ju sina barn där och sin hund och... Nej, det kommer
jag tänker inte så här, varför fan, tror du inte att de kan bara så här, träffas? Och, det var en jättemysig människa som ringde till Karlavagnen. Hon var ju så här 75 och hade varit änka i 11 år. Och så hade hon precis då så här fått kontakt med sin gamla sweetheart love. Liksom, vad heter det? Ungdomskärlek. Och hon bara, nej men det här, det är så underbart. Vi är så förälskade. Och vi är ute och vi... Nej, men vi bor ju inte ihop och det där behöver man inte hålla på och dela. Utan det vi gör, det är att vi ses en helg i månaden och då blir det åka av, ser du. Då blir det åka av, då blir det en mys.
Åka.
och då menar hon bara, rent bokstavligt alltså, hon hade lite humortanten. Vi åker bil, vi älskar att åka bilturer. Vi ses på halva vägen och sen åker vi, hoppar vi över i varandras bilar och sen så har vi det bara liksom riktigt trevligt och åker runt på olika utflykter och stannar och bor över och har det så mysigt. Tycker jag lät skitbra.
Men tror att det kan nog göra med att... Alltså, min far har ju liksom aldrig förstått, om jag ska vara helt ärlig, hur bra han har det. Och sen är det som att han blir lite liksom tagen på sängen då. När kvinnorna då efter x antal år tycker att han liksom har varit en oromantisk skitstövel de sista åren. Liksom. Men min mamma var ju... så extremt självständig och extremt ointresserad av att vara en del av hans liksom golfvärld eller journalistvärld. Hon var väldigt liksom självständig och så här, ointresserad av att vara hans liksom,
kuttersmycke.
Inte kuttersmycke, men ja, utan hon körde ju på sitt eget race och tyckte mest att det var skönt när han var borta. Men sen när mamma gick bort och han träffade nya kvinnor så var ju de kanske lite mer traditionella. Hon ville hänga och inte ville att han skulle vara så här på golfbanan 24/7 eller vara på någon så här OS-jobb i en månad. Liksom. Men det tror jag inte att han har förstått. Men om vi nu ska ta liksom hur man är uppväxt, så är det så här, om vi ska prata om kartan som du och jag gör i våra medberoende, på våra medberoende kurser och våra föreläsningar, så är det så att han har väl inte haft någon superkarta heller. Farmor har ju aldrig lyckats jobba till exempel. Hon kunde inte laga mat, alltså, hon var väl kärleksfull på sitt sätt. Hon var väl liksom, ja, men lite som Queen Elizabeth fast utan stålen. så att han liksom minsta möjliga motståndslag så att säga, plus, och så farfar då som jobbade ihjäl sig liksom. Så att det var ju 40-talet, det är så här, vi kan inte förstå, vi som lever nu, vilken jävla tidsera de levde under. Det var så här fattig man Sverige, man åt gröt liksom. Man hade inte knappt ens råd med mat. Det, ja. Det är svårt att kräva att de ska kunna sin kognitiva liksom, utveckling på något sätt. Det är så här, jag har ju tampats med min pappa under många år och varit arg och inte hört av mig och väntat på den här förlåt mig och så här, du vet, som vi har pratat om.
Mm.
Att de har trott att det ska komma, men det kommer inte komma för att de har inte verktygen. Om man inte ens tänker tanken på att det ska ske, då kommer det inte heller att ske. Men sen fick jag min syndernas förlåtelse här för en år sedan. Han sa förlåt att jag aldrig kussade lite i fotbollsträningarna. Och att jag inte kom och kollade på matcherna. Det var hans... Kanske var hade någon lite mer existentiell betydelse när han sa det. Men det är också svårt för den här generationen att säga älskar. Det är svårt för dem att säga förlåt. De är inte uppfostrade så liksom.
Dels så tror jag att det är en klassfråga väldigt mycket, men sen naturligtvis att säga hur lätt är det att vara närvarande när man ska försöka försörja en familj liksom. De hade ju helt andra förutsättningar för livet och liksom helt andra arbete. Så jag menar, de jobbade ju fan 6 dagar i veckan, 9 timmar om dagen. Det liksom, och flera av dem hade inte ens gått så här en hel grundskoleutbildning upp till 9:e klass, utan var det 8 år i folkskola var det väl? Tänk bara på min farmor och farfar, jag tror det skulle varit en omöjlighet. Hon var ju då hemmafru, hon jobbade ju som sömmerska först och tjänade ju för fan knappt någonting, absolut inte en lön där hon hade kunnat försörja sig själv och 2 barn. Och sen var hon hemmafru då när barnen var små. Det var ju bara 1 år mellan min pappa och hans syra. Efter det började de jobba som kokerska när de var så här, började i skolan tror jag. På ett daghem på deltid. Men det var ju inte, det var inte en lön eller inkomst nog för att kunna liksom vara en frånskild kvinna som levde ett gött liv.
Mm.
Det är också sådana där grejer som spelar in som gjorde att folk inte kunde separera.
Men jag tänker också, vi har ju pratat om den förut med den här nya vetenskapliga genusstudien, makt- och genusstudien i den här tidskriften Plus One.
Mm.
Och den visar ju då att kvinnor har då 99% av makten i hemmet och att männen känner sig jävligt utanför.
Mm.
De har för lite makt både när det gäller familjen och i sina nära relationer.
Mm.
Och det här håller ju kvinnorna med om, så det är inte så här att kvinnorna liksom står och skriker att säga, nej, så här är det inte. Men det som jag tycker är intressant är att så här, om kvinnorna då har 99% av makten i hemmen och med både männen och kvinnorna i den här studien, de värderar då den privata sfären mycket högre än karriär- eller jobbsfären.
Mm.
Och sen så, ganska rolig krönika av Katja Hultqvist i DN där hon så här, sitter och snackar med sin polare. Han bara, men tror du på allvar att jag skulle kunna, att det är möjligt för en man att till exempel spontant köpa ett överkast i sovrummet? Alltså utan att förhandla i veckor med sin partner om färg och material.
Mm.
Att liksom, att det här gäller också all inredning, om man ska spontant klippa barnen.
Mm.
Och jag bara kände mig så himla träffad. Nu handlar det om att mitt trauma när jag fick en bild när jag var på The Ellery att Frasse var raka. Mm. Det kanske man inte kan jämföra med en liten spontan klippning. Men nu så kanske inte jag är liksom den som är någon ragata inom hemmets 4 väggar. Men om man till exempel tar min syster eller min mamma till exempel eller min mormor. Nej, men där har det ju liksom inte varit en karaslok som har överhuvudtaget haft någonting att säga till om vad gäller någonting.
Nej, men jag tänker så här, om du kom hem efter att ha varit borta i 4 dagar på jobb och Mattias skulle ha så här, målat om hallen, då tror jag kanske du inte heller hade blivit jätteglad.
Det beror ju på vilken färg.
Jo, men jag menar det. Men efter hans tycke och smak då? Om det inte hade riktigt så att säga lirat med ditt tycke och smak så hade du blivit råförbannad.
Nej, men jag kan
ju också det så här, jo, men han får gärna göra saker bara han gör det
som jag
så att det blir fint, som jag tycker är fint.
Ja, jag vet.
Det är också det. Alltså vi skulle ju aldrig, man skulle inte bara säga jo men go ahead darling och sen så bara du får göra precis som du vill. Gör en man cave. Alltså det tyvärr, då får de ett eget rum och gör det.
Jo, jag vet, men det som är så otroligt när jag tittar tillbaka på min egen relationshistoria så är det ändå att jag har liksom surat eller bara gjort som jag själv har velat. Både när det gäller inköp av stora gårdar på Gotland, sälja lägenheter, åka utomlands, köpa diverse grejer. Alltså jag har liksom ändå varit en liten hemmadiktator, fast jag ser mig själv som så här, den sköna mamman och tjejen. Mm. Förstår du? Och jag tycker det är ganska intressant, för att Katja Hultqvist då, hon skriver så här: är det här kanske som är svaret på gåtan om varför krisande män alltid måste skilja sig för en 15 år yngre kvinna? Handlar det i själva verket om den där fromma förhoppningen om att någon jäkla gång får bestämma vilken sorts överkast som ska ligga på sängen? Det är ju väldigt generaliserat och liksom en enkel psykologisk förklaring.
Ja. Men det är klart att det kan ligga någonting i det. Och framförallt blir man ju återigen trött på det väldigt ensidiga perspektivet som vi har fått väldigt så här, skriket i ansiktet på oss under många år. Så här, kvinnan, den ofrivilliga projektledaren, vi som får så mycket extra jobb. Det är inte så konstigt att vi bränner ut oss eftersom vi måste ta allt ansvar i hemmet. Så bara, jo, fast vi kan ju också se ur ett annat perspektiv att du faktiskt har all makt och kontroll över hemmet också. Så är det bara av ondo, om man nu tycker att det är en sån jävla betungande arbetsbörda, låt den andra kliva in och hålla sin standard och sin nivå och sin liksom sitt tycke och sin smak. Mm. Men det är ganska få, tror jag i alla fall. Nu ska inte jag generalisera ut efter min egen bekantskapskrets. Jo, det gör jag i alla fall. Jag kostar på mig det. Det är högst ovetenskapligt. Men det är ändå så att om jag tittar på mina kompisar, så är det ju liksom mina tjejkompisar, då är det ju deras så kallade standard som gäller.
Aha.
Och deras inredningssmak som får råda och lyda, och det är deras förslag på upplägg när det gäller barnen som oftast gäller.
Mm, mm.
Men sen har jag faktiskt några relationer i min närhet där det pågår extrem maktkamp, och jag har verkligen befunnit mig i en sån relation också.
Mm.
Jag och Ville.
Mm.
Han var ju verkligen, vad ska man säga, kvinnlig på det sättet. Jag flyttade ju in i en lägenhet på Maria Prästgårdsgata som han och Josefin hade inrätt.
Mm.
Och Josefin har ju en väldigt utpräglad
färgglad smak. Kitschig smak.
Ja, hon har ju, men den är ju skitcool, men det är ju verkligen en så här pop-art liksom. Ja.
Jag skulle nog ha svårt att leva i den.
Plastfigur. Ja, men hon, till exempel så hade ju hon målat då. Och den här stilen var ju då blandad med Villes stil. Och Ville hade ju en mer så här traditionell. Han är ju uppvuxen, du vet, så här, med sin gamla mamma och pappa. Som, med så här adliga anor och liksom gamla släktbyråer. Och liksom så här, ganska traditionstung inredning.
Mm.
Den mixen görs ju inte helt bra, liksom, man säger så.
Nej, men jag tänker att...
så i hans hem där jag flyttade in, då var det bland annat ett knallrött sovrum. Alltså tomterött.
Fan, vad
hela väggarna var tomteröda. Och det kände jag bara så här, kan vi inte bara ta bort det här? Och han var ju också en person som inte ville göra om saker.
Nej.
Han ville ha det liksom, han var en konservativ person. Och det är han ju fortfarande i mångt och mycket. Liksom. Han ville inte gärna flytta på sig, han ville inte gärna liksom... förändring är inte hans pryl. Och han, bara för att få honom då att måla om, gå med på att måla om det här sovrummet, det var ju en galenskapsgrej. Eller att få honom att gå med på att jag i alla fall skulle få sätta lite prägel på det här hemmet när jag flyttade in. Och vi hade ett sånt jävla megabråk, kommer jag ihåg. Där jag bara kände så här: jag drar, jag flyttar. Jag kan inte bo liksom i någon annans så här, kvinnas hem. Slash att liksom jag ska bo i bara hans energier.
Ja.
För det var ju bara han som var kvar i det här hemmet. Hon var ju gudslov inte kvar när jag flyttade in. Det hade varit konstigt. Yes. Men hur som helst så var, hade vi som...
Ni var tre äktenskap. Erkänn.
Fan, det hade varit så kul på något sätt. Jag hade ju haft en mycket bättre, tror jag, mer långvarig relation med Josefin, tror jag.
Ja.
Nej, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Vi skulle ha bott ihop. Hur som helst så gick han då med på, jag kommer ihåg att det här var så stort för honom, att jag kom hem då efter att ha hållit mig undan och typ sovit hos min morsa några dagar, tror jag. Så kom jag hem och då hade han så här, satt upp några av mina tavlor och så här, hängt upp en gammal jättevacker så här, jag hade en svanvinge som jag hade hittat på en is som hade frusit fast som jag hade brutit loss. Den var väldigt vacker, såg ut som en änglavinge. Den hade han så här, hängt upp och, ja men du vet. Och han öppnade dörren. Ja, det var gulligt att han liksom var så här: jag förstår vad du menar, jag behöver inte säga förlåt, men jag har i alla fall satt upp den här saken. Och sen gick han ju sakta men säkert med på att låta mig måla om sovrummet. Och, alltså jag började ju hålla på där. Men jävla vad det var maktkamp där.
Wow, jag har aldrig varit med om någon man som har lagt sig i någon form av inredning. På gott och ont.
Inte?
Nej, aldrig.
Inte Nanook? Har de inte hindrat dig? Har de inte varit tokiga på den här loppisturen?
Jo, det har de i och för sig. Men det har jag ignorerat. I och för sig så, Johan Reitepling, min första kille som jag träffade då när jag var 20. Och som hade då en ganska fashionabel lägenhet i Mälarhyten med havsutsikt. Han var mäklare då som nu. Han hade ju liksom, ja men ganska alltså, fina möbler. Så då hade vi nog liksom gemensamt när vi skulle köpa någonting till hemmet. Så hade vi gemensamma åsikter, men jag var så himla ung liksom, så att jag höll på med mina loppisfynd. Jag råkade komma över någon bild från min första stora lägenhet, och efter hon, när det tog slut med honom, då var jag 24 och flyttade in till min lilla tvåa på Södersidor, och jag bara såhär, men gud, vad är det här? Jävla loppisskandal. När kom det? inte så. Man tycker ju alltid att man så här kommer från lite så här, ja men god smak. Mormor och mamma har hittat lite med, jag vet inte fan. Mormor hade ju väldigt bra smak, men sen ja, mamma, jag vet inte om hon körde ju på lite, koka soppa på en spik hela tiden, och någon liten gardin och ett litet omtag och lite sammets. Jag tror pedestallivet här satt henne på. I mitt liv bodde vi i Buckingham Palace. Vad roligt skulle vara så att komma tillbaka till vårt radhus i Farsta och kliva in där. Hitta en annan julbild med så här. Då hade mamma målat om luckorna lite. Det var inte så jävla noga liksom. Det var ju ingen sån inredningshets på samma sätt. Utan hon fick lite feeling och tapetserade lite och målade om lite liksom luckor, köksluckor med blått och vitt och... Det var liksom inte samma, vad ska man säga,
nålsöga. Det tycker jag saknar. Nej, för fan vad jag kan sakna den så lite lekfulla. När jag såg in så en lägenhet som, jag kommer inte ihåg vem som hade bott där. Men det var ju någon sån här härlig proggkvinna. Typ så här, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var liksom, det var en sån galenskapsnivå in i den lägenheten. En lägenhet på Söder som var så här, den låg ute på så här bytessajt, tror jag. Eller om den var till sal, jag kommer inte ihåg. Men det var någon så här inredningsmagasin som hade lyft den här lägenheten. Du vet, det var så här målat figurer på väggarna. Hela badrummet, där hade hon så här klistrat fast snäckor på hela kaklet. Så hela badrummet, ett stort jävla badrum, var helt täckt av snäckor. Som hon hade klistrat fast både på golvet. Nej, golvet var täckt av stenar. Du vet, vackra stenar man hittar på stranden på Gotland.
Ja, jag fattar.
Hade hon klistrat fast på hela golvet.
Aha.
Och så var det bara snäckor på hela så här, alltså sånt jävla hantverk som måste ha tagit liksom år att utföra. Och det hade hon ändå färdigställt i den här galna lägenheten. Ja, men alltså... Det är ju en sak som kostar 0 kronor ingenting. Som ingen i hela världen skulle få för sig att göra. Som en liten så här inrednings... piffelipuff, utan nu ska det vara så här, italiensk marmor, allt ska kosta så här 5 miljoner, vi ska låna pengar. Och det tror jag är den stora skillnaden, att vi idag lever på att låna pengar. Det gjorde inte våra föräldrar. Det var liksom, man kunde inte låna pengar på samma sätt.
Vi pratade ju lite om sömn förut, Sanna, och någonting som har fått mig att sova bättre och framförallt att få mindre ont i nacken. Det är de här kuddarna från My Seven Sundays. De här handgjorda kuddarna i Schweiz som jag gillar.
Det här är faktiskt en liten sömnrevolution. Jag vet inte, det kanske har med åldern att göra. Men jag får ofta lite ont i kroppen när jag vaknar. Att jag har lite så här ont i kroppen. Men den här kudden från Seven Sundays, den är ju tillverkad i memory skum och är inte alls så där lika hård som liknande kuddar från andra då fabrikat. Utan den här är liksom mjuk redan från början och så är den inte kall. Det som också känns väldigt fräscht med den är att den har ett maximalt luftflöde, det vill säga den känns inte plastig på något sätt.
Och jag tänker att man ofta tänker sig att man underskattar det här med kudde. Att vi liksom, man har sin gamla kudde från ett varuhus eller som man har fått ärva eller från landet eller någonting. Men att det påverkar en så otroligt mycket. Och det finns ju någonting som heter cervikala ryggraden. Och om man ligger liksom fel och har fel sömnposition, då blir den extremt utsatt. Och det som de här kuddarna gör, det är att från Seven Sundays, de ser till att hålla din nacke då i liksom perfekt sovposition.
Mm.
Och det är då efter någon ortopedisk precision som de här forskarna i Schweiz då har kommit på. Så att, jag måste säga, det är en väldigt fin julklapp. Och den kommer i en fin tygpåse med lite emblem och så här. Så att du behöver inte ens slå in den. Och har du en kompis eller en älskandes eller en förälder eller någonting som du tycker ska behöva sova lite bättre även till dig själv, så kan du använda koden inte din morsa, så får du alltså 30% rabatt på de här kuddarna.
Ni går in på my7sundays.se och då stavas det alltså my7sundays.se. In där, köp en kudde till den du älskar eller till dig själv i julklapp. Använd koden inte din morsa.
Får du 30%, det är fan inte fy skam. Det är julfläsk.
Det är verkligen julfläsk.
Sov gott och god jul. Ja, för att avsluta den här podden då, så går jag tillbaka till den royalistiska, vad ska man säga? Ja, vad ska man säga? Det är någon liten besatthet tycker jag, som på något sätt, hela världen verkar vara efter The Crown, så är det så här, rent historiskt också ett jävligt smart sätt att utbilda hela världen i Englands historia. Men jag tänker lite att det har ju varit inte så högt i tak i det engelska kungahuset, om man säger så, för skandaler och liknande. Men det har ju däremot varit i det norska kungahuset. Och jag är fascinerad av Märta Louise och hennes shaman. Och nu säger jag inte shaman bara för så här, på ett roligt eller så här, nedlåtande sätt. Han är shaman. Snubbe.
Ja.
Och nu har hon precis varit med i Vanity Fair och pratat ut om sin relation. Shaman Durek heter han. Och de har ju haft en liten turné då som heter Prinsessan och Shamanen, vilket då har lett till att hennes föräldrar då, Hakon och Sonja, har sagt så här, ep, du får inte använda din kungliga titel i såna här, ska vi säga, kommersiella tillfällen.
Mm.
Mm, men ja, det har ju varit en ganska tragisk resa för henne. Med Ari Ben som hon var tillsammans med, som då framstod som vad ska man säga, en sällsam kaka i burken. Men om man
Ja, men man kan väl säga som så här att hon startade ju upp där med att gifta sig med Ari Ben, som ju var författare, och han var ju en bad boy, kan man säga.
Het.
Verkligen så här.
Het
tokig, galen författare som gillade att festa och så här, var en womanizer utan dess like. Och ja, verkligen inte så här, vad heter det, pojkvänsmaterial egentligen för en prinsessa. Men alltså, hela norska kungahuset har ju ändå gått lite, jag menar, det är ju samma sak med prins Hakon, han gifte, heter han inte det?
Jo.
Alltså han som är kronprins, som gifte sig med Mette Marit, som ju hade barn sedan tidigare och hade liksom levt något såhär lite kokain koksliv. Så. Också så här partyprinsessa, han fick ju gifta sig med henne, och då toppar ju Märta, det är ju klart att det är så här, varför inte jag då? Och då får ju Märta Louise.
Även Sonja var ju, Märta Louise mamma var ju en kvinna av folket, och det blev ett himla rabalder tills då Hakon sa det, antingen gifta mig med Sonja eller så gifta mig inte med någon. Och då gick hans då aristokratiska far med på detta. Det var en väldigt kylig stämning hemma i slottet, ska jag säga. Så att det har ju liksom varit en tradition av att man på något sätt väljer.
Har lättat upp.
Precis, men jag tycker att det, han har ju gjort vissa uttalande Shaman Durek då, som han har sen skämts över att få ta tillbaka och sådär liksom.
Vad är det för typ av smaskigheter?
Ja, men han har tyckt, ja, men allt från, de kommunicerar via Instagram ju. Nu var de på bröllop här för ett tag sedan, och då ska han, har du underbart tillsammans med min gudinna Märta Louise på bröllop i Danmark. Supertaggad på vår turné, att åka runt Skandinavien, en sån lycka. Vi kommer komma tillbaka i resten av turnén på andra platser på senare datum, så vill välsignat dela kärleken med så många. Prinsessan och shamanen då, som den här låten
är väldigt rolig. Men han är, alltså jag menar, det sjuka är att så här, de lever ju typ så här, ett, i en väldigt eller vi ska inte säga att den är väldigt liten, alltså nyandlighet är ju en jättestor del av västvärldens religiösa tillhörighet, att vara nyandlig, hålla på med kristaller och shamaner och meditationer och en mix av, en salig mix av allt möjligt. Så på det sättet är de ju inte särskilt utstickande eller konstiga, även om vi gärna vill få det till det, utan det här är ju faktiskt så här ganska mainstream nu för tiden, att ägna sig åt tarotkort och kristaller och skit liksom. Och den nyandligheten, jag ska inte säga skit, jag menar, det fyller ju sin funktion för väldigt många människor, men det nyandligheten då, eller new age-rörelsen har blivit kritiserad för, vilket jag faktiskt håller med om, det är ju att det handlar ju väldigt mycket om att konsumera. Konsumera andlighet. Det är ju väldigt få av de här shamanerna som har så här gratis bjud på sin visdom. Nej. Som bara så här, kom på mitt, jag vill dela med mig, jag vill liksom rädda mänskligheten här. Varsågod och kom på ett retreat, det kostar 0 kronor och ingenting.
650 kronor kostade det att gå och se då prinsessan och shamanen.
Ja, 650 spänn, då ska man höra dem sitta och prata om olika visdomar då som de har kommit fram till genom att studera olika typer av andlighet. Alltså jag köper inte riktigt det, för det första så kan man faktiskt studera den här typen av andlighet själv. Alla de här religiösa skrifterna som de ofta då hämtar sin visdom ur, de finns ju. Det är ju bara att låna på biblioteket, det är bara att lära sig det här själv. Och de kan väl eventuellt komma då med energi och kraft och någon form av inspiration och sådär. Men det handlar ju som sagt extremt mycket om att konsumera. Det är ju ingen som går ut och hittar sig en bergskristall. Det finns alltså bergskristaller och kristaller över hela Sverige. Det är bara att gå ut i närmsta liksom bergsområde så kan du hitta en liten bergskristall. Men det vill man inte, utan man vill köpa en bergskristall som någon barnarbetare i Guatemala har liksom hackat fram. Och så ska man ha den där på sitt nattduksbord och göra kvällsritual och tillbe oklart vad. Som du hör, jag tycker det är på sin plats att man liksom måste kunna titta på nyandlighet med lite kritisk blick och liksom snälla, det är liksom mycket av det går ut väldigt mycket på att lura människor på pengar i utbyte mot då olika typer av andlig visdom som hävdas ge lycka, framgång, välfärd och hälsa.
Men jag tycker så här, man får vara shaman, man får hålla på med, man får göra lite vad man vill, men när man uttalar sig säger så här att man har sagt att barn som får cancer orsakar det själva för att de är olyckliga. Sådana uttalanden känns så där tycker jag. Men då stoppade faktiskt bokförlagen hans bok Spirit Hacking.
Det är shamanen, det har han hittat på också.
Precis, och han har uttalat sig väldigt mycket om deras sexliv och liksom, sen har han ju tagit tillbaka det då i en podcast som heter The Lifestyles podcast, och sen sagt att han har skämt ut Märta och hennes familj och att han inte är perfekt, men jag är glad för deras kärlek, men det var ju väldigt tragiskt 2019 då där Ari Ben tog sitt liv och de fick ju skulden då, berättar liksom, de berättar både Märta Louise han i Vanity Fair då i senaste numret då att för att de hade träffats, det var därför han tog sitt liv, men det stämmer ju såklart inte.
Det låter ju, var det någonting som Ari Ben hade själv gett uttryck för, eller har man liksom tolkat inte. Nej.
Ja, de sa att de inte han hade träffat Durek så hade han inte gjort det då. Men det är bara massa jävla skitsnack. Det är så mycket mer komplicerat än att än det såklart. Men som den, jag måste ändå säga den lilla konservativa Queen Elizabeth i mig drar lite på smilbanden här. Jag tycker så här, om man väljer att gå in i den här royalistiska yran och nyttja det på något sätt som man har gjort, då får man fan ha lite manners också. Ursäkta.
Jag håller med. Ja. Jag tycker det är det minsta man kan begära. Mm. Med den typen av så här extrema då, fördelar som man ju faktiskt får, både ekonomiskt och så här publikt, ja. Så får man väl för fan ta och shapea upp. Man kan ju inte hålla på och snacka om att barn som får cancer på något sätt skulle orsaka det genom att vara olycklig. Alltså det är så bisarrt.
Jag vill inte veta någonting om deras sexliv heller, Dirk Verrett. Men,
nej, jag finns inte dugg.
Congrats.
Ja, men det är ändå uppfriskande. Ja, det är ändå kul att det finns... så här, jag tror att all typ av royalism behöver bad boys och liksom så här, tokigheter. Mm. Bara för att liva upp det lite. Det skulle bli för tråkigt annars.
Ja. Nej, jag säger inte det, men
jag vill vara en tampong i din vagina.
Med de orden avslutar vi inte din morsa. Puss och kram!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.